Dagens text hämtar vi ifrån Lukas evangeliet. Och det är en liknelse. Lukas är ju skrivet av en läkare, naturvetare, som träffade Paulus på en av hans resor och sen fortsatte och följde med Paulus på resor och blev en nära medarbetare till Paulus och den första kyrkan. Han hävdar ju att det är han som har noga satt sig in i allting innan han har skrivit Lukas evangeliet. Och det präglas av en naturvetare. Det präglas också av att han utbildar. Man ser det på det sättet att språket, alltså grekiskan, är utan jämförelse den bästa av alla bibelböckerna. Det ser ju inte vi i översättning till svenska, men det är en bildad man som skriver. Det finns en social atmosfär och patos i Lukas sätt att skriva. Och så har vi de här många av de liknelserna som bara finns hos Lukas. En pedagogisk metod som Jesus hade. Vi vet ju att det var viktigt att berätta. Och för att komma ihåg berättelser så var liknelse en sån metod. Det var någonting som alla kände igen, man skulle känna sig hemma. Sen fanns det någonting som överraskade, någonting som var annorlunda, någonting som gjorde att minnet hakade på. Och det är inte meningen att, som vi gärna gör i västerländsk kultur, att vi överför allting som finns i liknelsen. Utan det är en poäng, det är en huvudpoäng som finns i den. Det är ett sätt när vi läser texter som hjälper oss att förstå texterna. Och ett annat sätt som är viktigt, det är sammanhanget. Och då när vi läser i Lukas 14 så ser vi att Jesus har blivit bjuden till en farisé. Och när han är hos farisén så kommer det en man med vatten i kroppen och han botar. Det är sabbat. Alltså, då blir det diskussion om vad är tillåtet att göra. Får man bota på sabbaten? Och sen fortsätter då ser Jesus vad som händer där med gästerna. Det är då han tar den här bilden om att när du går blir bortbjuden, sätt dig inte för de bästa platserna. Risken är ju att då kommer världen sen och säger ja, till någon annan att kom med, du ska sitta högre upp och då får du, om du har tagit en plats, får du flytta ner. Utan sätta dig nere så finns chansen att du istället blir uppflyttad och får en bättre plats då. Och då kommer vår text ifrån Lukas 14, vers 15. En av gästerna som hörde detta sa till honom, salig är den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man ska ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare och säga till inbjudna, välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta grevs hans herre av vrede och sa, gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krympligar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre, jag har gjort som du befallde, men det ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att alla folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blir bjudna ska få vara med på min fest. Amen. De var duktiga på fester på Jesu tid. Det var ett avbrott i den där tunga och trista vardagen. Och det fanns ju mycket fester. Det var ju olika familjehögtider, bröllop. Ett bröllop i den tiden pågick långa perioder med massor med ritualer. Det var en härlig fest. Man kan hitta det idag i Afrika till exempel på samma sätt. Och det börjar ju bli lite så i vår tid också. Hur man firar bröllop i vår tid. Det är väldigt mycket krav och grejer. Men det är roligt. Nu är det 2 år sedan vi firade bröllop med våran lille son. Och det var mäktigt. Och det är några av er som är på gång hoppas jag. Och jag vet. Jag tittar lite på Hampus. Men Det fanns andra högtider och det var ju begravningar, det var avsked, det var besök, återföreningar. Den förlorade sonen känner ni igen som en som berättelse. Man hade också fester som hörde ihop med årstiderna, skörd, fårklippning, nymånadsdagar. Och så hade man de religiösa som ju var oerhört viktiga. Och ni vet det här att en rättrogen jude skulle åtminstone någon gång bege sig till Jerusalem för att fira en av de här stora högtiderna. Och det var speciellt tre högtider som var stora. Det var ju pingst, lövhyddo och påsk som de ju firade då till minnet av uttåget ur Egypten. Det fanns andra. Purim var en sån fest. De kunde verkligen festa. Och det här med en dubbel inbjudan, alltså att man först meddelar att det blir fest, det var ju praktiskt. Det var ingen vidare täckning, varken 3G eller 4G eller något annat. Det fanns ingen täckning alls, utan det var ju mun till mun. Man fick ju förbereda dem och tala om att nu är det fest på gång. Och sen när det var färdigt så kom nästa, nu är det klart, nu kör vi festen. Det var en oerhörd förelämpning i den kulturen att om man hade tackat ja vid den första inbjudan, att sen tacka nej när slutinbjudan kom. Det är det fortfarande i viss kultur idag, nere i Mellanöstern faktiskt. Ja, vad var det nu som gjorde att de inte kunde komma på festen? Ja, det var en åker. Det är ju ingen som är så dum att han köper en åker utan att först ha tittat på den, eller hur? Eller knappast köper han heller oxa för att utan att först ha provat dem. Hustrun bör man inte ha provat innan man gifte sig. Men det var ju faktiskt så att här fanns. Det är ju en... Alltså, på ett sätt och vis är det ju bra saker här som tillhör det allmänna livet som de skyller på. Men det är ändå svepskäl för att man han hade kunnat ta med sig hustrun. Förresten var man ju befriad från tjänst när man var nygift på den tiden. Det har vi inte kvar nu. Men vi har ju motsvarande när vi får barn som inte är så dumt. Nej, det var svepskäl. Det var inte riktiga skäl. Det var liksom inte... Detta var en sån sak som de här som lyssnade på. Och vad var det för några? Det var nog fariséer rätt mycket. Det var lite, många som egentligen var kritiska till Jesus. De känner igen det här och när de hör det här så tycker de ju det är fruktansvärt. Hur kunde de komma med de här skälen? Och vad är poängen nu då? Vad är det Jesus egentligen säger till dem här? Jo, egentligen säger Jesus så här. Ni, judarna Israel, mitt folk, ni har fått en första inbjudan till Guds rike. Vem är det som är andra inbjudan? Det är Jesus. Jesus är den andra inbjudan. Den som säger att nu är det klart, nu är vägen till Guds rike uppenbar. Alltså den inbjudan som judarna i allmänhet tackade nej till. Och det förstår de nog, de som lyssnar i det sammanhanget. Det var nog oerhört stötande. Men Jesus var ju sån, han var tydlig, han utmanade, men han undvek inte det som var. Och fortsättningen på den här texten är ju ändå tuffare. Där säger han till exempel att om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon, kan han inte vara min lärjunge. Hur klarar vi det? Alltså, då är det så här. Det judiska språket är brutalt. Och judiskt uttryckssätt är brutalt. Det här, alltså, det finns inga mellanting. Det finns inga kompromisser. Det finns inga böjningsformer. Det finns inget liksom mitt emellan. Utan kärleken till Gud måste vara så stor så att allt det andra, alltså de viktiga sakerna som vi håller av, som Jesus beskriver. Om kärleken till Gud är så stor så att det andra förbleknar. Det är tufft. Men det var inte det som texten handlade om nu. Utan det var det här med svepskälen. Hur är det för oss? Har vi några svepskäl? Ja, det är klart vi har. Och Det är ju inte så att det största hotet för en kristen det är avfall eller otro. Eller enskild synd. Det är ju faror givetvis det här, men det är inte det som är det värsta och den största faran, utan det är ju det att vi plötsligt blir upptagna av det vanliga, det fina, det dagliga, men som ett fantastiskt liv. Att hitta familj, att hitta bostad, att hitta vänner, att hitta ett yrke som man trivs med. Det är inget fel i det. Men risken är att det blir så viktigt att det blir hela livet och vi glömmer kontakten med Gud. Jag har tagit upp det förut här med ljumheten. I Sverige är vi ju suveräna på att hitta böjningsformer som ligger mitt emellan. Det lär ju inte finnas något annat språk som har en sån stark betydelse och lagom som vi har. Och det är en fara för oss med vår tro. Och ni vet att det är ju anden som förmedlar detta till Johannes på Patmos, att till den församlingen vilken det nu är. Var det Laodikea? Nej, jag är inte säker. Men någon av de här församlingarna, att nu är du inte varm. Och du är inte ens kall, utan du är göm. Och det är mycket värre. Gömmeten är det värsta. Och det är kanske den största faran i våra liv, att plötsligt vi blir så fast i allt i vardagen så vi glömmer prioriteringen av Gud. Därför är tron alltså hotad. Den är, vi behöver leva med den, vi måste leva i den, vi måste förnya sidan. Det är som vi har haft flera söndagar om nu i samband med pingst och annat, att det här med andens roll i våra liv, att anden blir en reell funktion i vårt kristna liv. Och metoden att ta emot, andas in, gå ut i vardagen, andas ut, andas in, andas ut. Ni får nog andas in så mycket nu så ni kommer nog att få hicka upp allting, för glöm inte det, men ni får andas ut när ni kommer hem. Och ta en och annan inandning nu. En del åker till Hönö och annat och gör det som man, njut av festen, men glöm inte den här inandningen. Och det är ju så semestertider, sommartider, är, de är utmärkta för det här. Att koppla av och göra det andra, men också se till att man får en riktig inandning. Vi hade en... Nu är ju inte så många barn med denna gången, men de fick ju sig en duvning om nattvarden här om söndagen. Vi kan väl fortsätta den nu då. För nattvarden har ett moment som är viktigt i vårt sammanhang. För det är en festmåltid som förebådar den stora himmelska festen. Den här farisén som säger salig den som får vara med i måltiden i Guds rike. Det är en bild av vad det blir. Guds rike, det blir en festmåltid, att vi firar fest tillsammans med Gud. Och det uttrycker ju Jesus när han har instiftat nattvarden i Lukas text. Så det är salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och Jesus säger det är i Lukas. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Man säger det en annan gång, det är Matteus, att nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, för den dag jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Festen, måltiden, det är en bild av vad det är. Det finns så många bilder av vad det är. Det finns ju fantastiska bilder om grönskan, den ständiga grönskan och livets vatten. Träden som ger skörd hur många gånger som om, alltså 12 gånger om året alltid, livets vatten som släcker all andlig törst, alltså det finns så mycket bilder, och det är ju det att vi kan inte begripa att ta in det, men för juden var måltiden, festen, det var något av det finaste som fanns, alltså var det naturligt att tänka sig att samvaro med Gud, det var den här festen. Och det är nattvarden. Nattvarden är en sån festmåltid. Och det har ju gått ut en inbjudan av Jesus. Tag emot och ät. Detta är min kropp och mitt blod. Och därför är det ju en andra inbjudan när vi säger allt är färdigt, kom och ät. Välkomna till festen. Tack Jesus för din fantastiska pedagogiska förmåga. Hjälp oss att förstå poänger och saker så att vi inte spårar ur. Men hjälp oss också att ta in det som blir utmaningar för oss i vår tid. Herre, förlåt oss när vår vardag blir så stor och rik, eller det blir så mycket bekymmer, eller vad är det som gör att den plötsligt tar all vår tid och vi glömmer gemenskapen med dig och ditt rike. Tack för sommar som ligger framför. Tack för fester som ligger framför. Herre, hjälp oss att ta tillfället till att också andas in. Välsigna den heliga nattvarden, festen som vi nu snart går att dela tillsammans. Amen.